Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom, utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar.
Vi
Vilken dag som helst startar TV4s nya satsning. Ett datingprogram med en originell idé kring dans så att de deltagarna inte får prata med varandra innan de dansat ihop. Och det går på bästa sändningstid. Inget konstigt med det. Men det leds av en helt oerfaren programledare. Alltså, erfarenhet har han ju, René Mirro, men kanske inte av att göra bred underhållning för hela Sverige i televisionen. Men är det någon som har vana av stor publik så är det René Mirro. Tusentals föreställningar i flera, kanske till och med de flesta av de största musikalerna som satts upp i Sverige de senaste åren har han medverkat i, som sångare och dansare. Som man ska konstatera själv om en stund är ju dock dans på högsta nivå knappast något kroppen klarar av en normal karriärslängd. Så René har fått välja andra vägar. Han har skådespelat, startat en helt ny teaterscen i Stockholm, drivit CrossFit-gym och gjort rena sång- och röstjobb. Karriären kom dock till en ny nivå efter det här. Ja, Rennies sommar i P1 var mästerligt berättat och blev också hyllat för den uppriktiga skildringen av att bli utsatt för övergrepp som barn. Sedan dess har telefonen så att säga gått varm. Bland annat har han lett Grammyskalan och nu då ett datingdansprogram. Men först till ateljén för Värvet avsnitt 405. Rennie Mirro. Hur ser ditt liv ut just nu?
Ja... det är, vi ska precis in och Flirty Dancing, det här datingprogrammet, ska till. Det är inspelat och klart, men det ska liksom börja sändas. Jag är lite nervös för det nu, kände jag nu när jag sa det. Fan, vad märkligt. Och sen så gör jag en egen föreställning på Soppteatern på, under fontänen vid Sergels torg, vilket har varit väldigt spännande. Jag har spelat sen i december lite av och till, så det har varit jättekul. Jag kommer från en väldigt hektisk period bakom mig. Året började med så här, pa-boom. Så det var mycket konserter och Grammyskalan och vi uppträdde på Idrottsgalan. Och... men nu är det lite lugnare, så det är skönt. Så nu är det mycket familj. Mm. Det känns jättebra.
Varför ska du springa maraton? Det berättar du innan vi börjar rulla här.
Men det är väl någon slags 50-årskris.
Tidigt.
Ja, precis. Men det, alltså så här, jag har alltid älskat att springa, men jag har inte kunnat springa så mycket på sistone. Jag har ju diskbråck.
Okay.
Och så att det, jag har aldrig tänkt på att det ska gå, men sen så syrrans man, kille Jonas, hela hans familj från smålänningar bestämde sig för att nu jäklar ska du springa en maraton. Och då frågade han bara, ska du inte med? För att vi har sprungit ibland på sommaren och så där. Och så sa jag, jo, det ska jag. Sen har jag hållit på och tränat nu sen i början på november.
Okej.
Okay. Och det har varit jäkligt härligt, för att jag tycker om hur jag mår efter jag sprungit, framförallt mentalt. Kroppen är skit, men det är mitt allmänna tillstånd, så att det är inget konstigt. Men nu börjar det bli ganska tungt, för att det är ganska långa pass och det är inte helt lätt. Nu börjar jag inse att 4,2 mil, det är ingen lek alltså.
Det måste man ju nästan vara lite tränad för, tänker jag.
Ja, eller jag vill inte... alltså, så här, jag vet inte om jag kommer fixa hela. Men vi ska göra det i Paris. Så då tänker jag att det är lite kul, för att det, jag hade nog aldrig klarat det hemma. För att då ser man hela tiden vart man ska och hur mycket som är kvar. Nu vet jag ju faktiskt inte hur det ser ut, omgivningen. Det blir nog ballt liksom.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Det är väl möjligen att jag är liksom ganska trött på grund av allt den här springandet. Men annars mår jag jättebra, vilket är skitskönt.
Ska man inte få energi om man tränar mycket?
Jo, men alltså så här, det är märkligt. Jag får ju massor med... alltså det är så bra för mitt huvud att få rensa ut och springa. Och det får jag energi av. Men jag sätter mig gärna i soffan när jag är klar och liksom somnar in. Jag har blivit så här, den här 15 minuter mitt på dagen is the best, man. Ja, jag älskar det.
Hur presenterar du dig nu för tiden när folk frågar vad du gör?
Det är en bra fråga. Jag har sagt länge var jag dansare. Det var inget konstigt. Och mådde jättebra i det. Sen så när det liksom blev mer och mer av annat, i och med att musikalerna kom in i livet, då började jag referera mig till mer som artist. Men sen har jag de sista åren nu långsamt fattat mod att jag vill vara skådis. Det är det jag vill försöka bli. Och så nu säger jag det uttalat. Så nu skulle jag helst vilja bli presenterad som skådespelare.
Okej.
Men Det andra är inte fel heller.
Programlederiet då?
Ja, det... ja, nu blir jag ju liksom programledare. Jag har aldrig... Det är så konstigt hur det där dök upp. Jag tycker att det är skitkul, men jag vet inte om det är det jag ska göra. Jag har ingen aning. Mm. Men jag tycker att än så länge, de grejerna jag har fått göra har varit väldigt roligt. Men udda programlederi för mig, det är så här... Kommer du ihåg Paula Yates? Hade inte hon det här stora programmet på 80-talet från London? Vad heter det? Någon sån här måndagsbörsen liknande. Hon som var gift med sångaren från... Oh, det var så sorgligt. De båda två tog livet av sig och barnet.
Gud,
ja, det var jättesorgligt. Vad heter han?
The Tube and the Breakfast.
The Tube, ja. Mm. Exakt. Och hon var ju så här mega känd för att vara programledare. Och jag tyckte alltid det var så sorgligt när hon gick bort då. Så insåg jag, vad konstigt det måste ha varit. Och varit så känd fast inte ha någonting själv, så att säga. Mm. Hon intervjuade folk som var så jävla bra på allting. Men hon själv var ju bara den som intervjuade. Det kändes så jävla sorgligt. Så att det är liksom min bild av programledare på något sätt.
Tack.
Ja, det känns inget bra alls. Därför att programledare är ju... Alltså så många är ju journalister och de är... Du vet, man gör sin research och man allt möjligt. Så att, ja, det är bara, men det sitter kvar sen jag var yngre. Jag kommer ihåg när jag läste när hon tog livet. Alltså, jag tyckte det var hemskt.
Känner du att du ofta behöver presentera dig? Är du liksom household nu?
Nej, ja, jag får ofta presentera mig. Mm. Och så får jag ofta klara ut att det inte är jag som är Carl Dahl.
Ah, okay.
Ja, vi blandas ihop mycket. Och jag har inget problem med det, därför att om det är någon som jag gärna skulle vilja vara så är det just Kalle. Så att det är cool. Men det blir, ibland så blir det ju komiskt liksom. Och sen, dessutom så är det i sammanhang där folk ska tacka. Och då ibland så vågar jag inte ens säga, för att de har precis gett mig världens komplimang liksom. Mm. Och då vill jag inte säga, du, det är inte jag. Utan då är jag bara tyst och så säger jag.
Hälsar du honom?
Alltså hälsar jag honom, absolut.
Ja, det är fint. Min gissning är att det kanske finns ett lite före och ett efter liksom, ditt sommarprat, eller?
Ja, det gör det ju. Det gör det verkligen. Jag har ju länge... alltså inom de som kommer till teater, de vet oftast vem jag är. De som har sett musikaler och sådär. Men annars har jag väldigt länge... Jag hade en period i mitt liv där jag var Petra Nilsens man. Mm. Och sen hade jag, och har fortfarande, en period nu där jag är Sarah Dawn Finers bror. Mm. Men det är också inget problem med det. Och jag har fått så mycket själv, så att det har varit rätt lugnt. Men efter sommarpratet hände det någonting, garanterat. Mm. Så det var ju häftigt att det kom av det. Faktiskt. Men då märkte man ju också vad liten klick människor jag egentligen har nått ut till. Även om jag har stått på scen med de flesta, så är det liksom ändå ganska lite folk. Jag menar, jag tror det där radioprogrammet slog ju den mängd människor jag har uppträtt med häst liksom väg. Så det var ju ingen lek.
Men vilka, för att jag menar, du är ju verkligen en av dem, eller har varit en av de stora på musikalscenen liksom. Men vad är din känsla kring den publiken? Alltså, är det mest busslaster från Skara liksom?
Ja, det var i början. Mm. Det tog ju slut där. Runt millenniet så blev det någonting annat.
Okay.
Upplevde jag i alla fall.
Vad hände då?
Biljettpriserna blev dyrare till att börja med. Alltså nu, för att en familj ska kunna ta sig från Skara till Stockholm med hela familjen för att gå och se musikal, det är en förmögenhet. Mm. Alltså. Det är ju för fan en Mallorca-resa liksom. Så det ändrade sig, och helt plötsligt så var det mycket viktigare att försöka fylla med den Stockholms publik vi hade. Och där märkte jag en skillnad, därför att innan så kunde det vara så att man inte blev speciellt igenkänd på stan, och så helt plötsligt så blev man det därför att det var mer Stockholmsbaserad publik som gick på föreställningen. Mm. Så att det märkte jag en ganska stor skillnad av. Nu vet jag inte riktigt.
Det verkar vara en så svår bransch, tycker jag, med musikaler. Alltså, vi är ett ganska litet land.
Ja, vi är ett litet land, ja.
Vi kan inte liksom ha 10 föreställningar rullande samtidigt.
Nej,
liksom.
Nej. Men sen samtidigt så har jag upplevt att när en teater har gått jäkligt bra, så har det genererat biljetter till andra föreställningar. Okay. Snarare än tvärtom, liksom. Mm. Så att... Och sen såna här roliga grejer som att det har skiftats väldigt mycket, att matiné var alltid det som var lite trögast och svårast förut, och det är det som funkar bäst nu.
Okay.
Därav liksom, veckans höjdpunkt var alltid kvällsföreställningen på lördagen. Men nu är det inte så, utan folk har andra planer på kvällarna.
Är du del i världen fortfarande? Alltså, Får du erbjudande om roller?
Det är färre nu. Jag tror jag väntar på att få bli den där lite äldre.
Okej.
Så det kommer ju ta ett tag innan jag får liksom, innan någon kanske ringer och erbjuder en typ, ja men så här, spelman på taket eller någonting. Det hade varit ballt.
Okej.
På talen, för den går nu liksom. Men jo, nej, det rings fortfarande, men det är lite också för att jag har medvetet liksom börjat titta på annat. Mm. Alltså jag vill ju åt rent skådespeleri mer just nu. Jag märker ju de sista musikalerna jag har gjort, hur kul det än är, så är det samma process, det är samma grej, jag är med om samma saker fast det är ett annat upplägg, och då känner jag, nu måste jag vidare och göra någonting annat liksom. Och sen så är det skitirriterande att jag inte kan göra det på den nivån jag vill vara på länge, dansmässigt.
Okay. Mm.
Och då tappar jag lite lust, helt enkelt.
Vad är det som felar dig då med kroppen? Är det ryggen?
Ja, grejen är att ryggen har jag lärt mig att liksom leva med. Jag har ju, som alla som är fysiskt aktiva, man har ont efter ett tag. Liksom. Och det är knepigt på morgnarna ibland när jag ska sätta på mig strumpor och kallningar. Jag ser äldre ut än vad jag är. Men det är cool. Det är mer återhämtningen för mig. Att jag hinner liksom inte hämta mig. Så att jag är trött innan vi ens har börjat. Och då tycker inte jag det är något kul. Och när jag inte tycker saker är kul, då blir det skitjobbigt. Alltså. Då är det svårt att motivera och jag blir rätt nonchalant, kan jag känna. Och kan till och med tycka publiken är irriterande. Liksom. Och det är ju, hamnar man där så känns det som att nu är det dags att byta område.
Oh, nej, det låter.
Men sen är det också att mitt intresse för rent skådespeleri är så pass stort. Det har alltid varit, men nu känner jag att jag skulle våga börja närma mig det.
Mm.
Så att, och det är även, alltså det är inte teater, och, eller film och tv hade varit grymt, men det är framförallt teater. Alltså.
Mm. Nu har inte jag sett den, men du hade en liten roll i Jag kommer hem till
Ja, just det. Ja. Just det.
Eller
ja, det
en liten skickad roll, eller?
Ja, det var en liten roll. Okay. Men det var så en häftig filmupplevelse för mig som inte har gjort speciellt mycket film. Därför att det var en ensemblefilm. Så jag var med liksom i 2 veckor. Fast jag inte hade några tunga grejer att lära mig. Och vi satt ju hela ensemblen runt ett bord och liksom käkade julmat i flera dagar. Och det var ju skitkul. Och dessutom så kände jag många av dem som var med. Så det var en riktigt härlig upplevelse var det. Så att jag blev supersugen på att göra mer film.
Har du agent och grejer?
Ja, nu har jag det. Mm. Nu har jag det. Jag har provat lite innan, men alltså Sverige, på gott och ont, Sverige är ju fyllt med stört bra skådisar. Alltså sjukliga mängder bra skådisar.
Mm.
Och det är ju asballt, för det finns mycket folk att följa och ta rygg på och liksom inspireras av. Men det gör ju att det är inte helt lätt att ta sig fram. Och jag har ju ingen skådisutbildning på det sättet, annat än att jag har stått på scen i 30 år. Men det är ju mycket liksom.
Det är ju för sig en bra början.
Ja, men det är ju det. Det är verkligen det. Så att, ja.
Om du liksom har uttalat att du vill mot skådespeleriet, känner du då att du har riktning i livet?
Det bästa för mig att börja bli lite äldre är att min riktning inte längre handlar om jobbmässigt. Det är en stor del fortfarande, en jävligt stor del av hur det påverkar hur jag mår och sådär. Och jag vill hålla mig igång, jag vill vara sysselsatt. Men riktningen för mitt liv är utanför, mest med familj.
Mm.
Och när jag nu har fått styr på det och har fått liksom fatta vad det är och vad jag behöver och vad jag kan ge och vem jag är i det sammanhanget, då blir den riktningen så mycket tydligare. Och det roliga är att de sista 6 åren som jag har varit tillsammans med Ann, och vi har varit gifta nu i 3 år snart, det är under den här perioden som jag har fått riktning i mitt liv. Så det är coolt som fan.
Mm.
Och jag vet inte om det har med att jag har bestämt mig för vissa saker jobbmässigt, men det känns inte så, utan det känns som att det hänger med av att jag har bra feeling i mig. Då blir det lättare för mig att våga säga, ja men nu gör jag det här liksom.
Mm.
Sen har det varit ganska tungt, och det är det föreställningen handlar om på Soppteatern. Jag tycker att det är jobbigt att inte kunna dansa längre på det sättet som jag alltid har kunnat.
Mm.
Och jag kämpar lite med att liksom hitta hur jag ska vara, ärligt talat, när jag inte längre är den. Och det är för att det sitter fortfarande i mig så mycket. Det sitter kopplat, när det går igång så är liksom, så har jag inget sätt att säga, bara stå och dansa lite i ett hörn för att det är kul. Det finns inte hos mig, utan det ska vara på ett visst sätt. Så jag försöker hitta den där andra sättet att dansa. Och det är lite spännande, men det har varit ganska sorgligt också.
För du har ju onekligen jobbat en jävla massa.
Ja, jag har jobbat... Ja.
Men har du jobbat med det du har velat?
Nej, min ursprungstanke var att jag skulle bli back i AIK. Liksom. Mm. Så att, men det tror jag många har. Och det var aldrig så att jag ens var i närheten. Eller... Men det är en sån här dröm som jag... Jag har faktiskt en återkommande dröm att jag är fotbollsspelare. Jag vet inte om det är just AIK, men jag... det är kanske är en efterkonstruktion. Men det, vi säger att det är det. Mm. Men,
det är bäst för ditt varumärke.
Ja, det är exakt så. Nej, jag har nog känt att jag har varit där jag ska vara. Men jag kan inte säga direkt om det är på grund av att jag faktiskt var bra på det från en tidig ålder. Eller om det är att jag ville det. Jag hamnade där. Mm. Och däremot så tror jag att jag hamnade där av en anledning. För det gav mig liksom hela... Det gav mig allt det jag behövde som ung. Jag hade otroligt svårt att hitta liksom vem fan jag var. Så att det var perfekt. Däremot så kan jag chockas över idag när jag tittar tillbaka på det, att det var just klassisk ballett som varit en sån stor grej för mig. Mm. För det var verkligen inte... Det stämmer inte in på mig på något sätt. Jag har liksom inte den konstnärliga insikten på något sätt. Men...
Vad menar du med det?
Nej, men... Jag har ju varit runt omkring folk som är så otroligt konstnärligt insatta. Och de har en enorm kunskap i hela liksom. Och jag har aldrig sett mig själv som en sån. Jag har jobbat med massor med folk som i timtal kan sitta och beskriva minsta grej om dansen och dens historia och hur viktigt det är. Och för mig så har det bara varit otroligt jävla kul att få göra. That's it. Alltså. Mm. Mm. Och sen, och det har varit... Jag har till och med köpt att liksom det måste ske i trikåer, vilket det gjorde ofta, för att jag tycker det är verkligen skitfult. Men då kunde jag, du vet, när jag var 15-16 och man fick på sig Don Quixote-kostymen för första gången skulle göra solot. Jag tyckte det var liksom, det var Rocky. Alltså, det var... Jag kommer ihåg att jag liksom hade en hel grej med att sätta på mig de här kläderna. Och, ja, jag tyckte det var liksom så fett. Vilket är jävligt roligt bara, för liksom... Du vet, i Rambo-filmen när man ser när han sätter på sig scarfen och kör ner kniven i dojen. Så var jag, fast det var liksom på med suspen och på med trikåerna och se till att de satt perfekt. Mm.
Det ser utifrån väldigt mycket ut som att du är liksom i ett ganska stort skifte i livet ju. Hur kommer det sig att det blev så här?
Det roliga är att det är ju efter radiopratet. För det som hände då var... att många fick upp ögonen för att jag kan prata. Jag älskar att prata. Jag tycker det är skitkul. Som till exempel då Ulrika Örn som sitter på Pickedal Productions som gör Grammy-skalan. Hon fastnade med en gång och tänkte så här, fan, det där hade varit ett bra... Han hade varit bra för han kan stå på scen. Och så nu fick hon ju höra att jag pratade också. Mm. Så att det var liksom det första jobb som kom av den grejen. Och det har ju betytt jättemycket, för det öppnade upp en helt ny form av liksom, folk fick upp ögonen för att jag kan göra någonting annat än det jag har gjort. Och i och med det så fick jag ett självförtroende att jag kan annat än att bara stå och dansa och göra musikaler. Och då var det lättare för mig att känna att nej, nu vill jag satsa på det som jag alltid har tänkt men inte vågat uttrycka, och det är skådespeleriet. Mm. Så att det är liksom det ena har lett till det andra. Men jag drivs ju mest av att det ska vara utmanande. Jag vill vara med om saker och ting som jag inte har varit med om förut. Och det har ju gällt även i musikalerna. Sen så kan jag villigt erkänna att det vart ju... Jag hade ett par år där det var... bara jag fick jobba så var det cool. Liksom, för att jag behövde jobba, jag behövde vara i den omgivningen. Jag tyckte om att vara med min andra familj som jag känner att det är liksom, på teatern. Det var en stor grej för mig, både socialt och privat liksom. Så att det spelar inte så jäkla stor roll vad det var vi sysslade med, bara jag fick vara med. Och då är det ju tacksamt att jag hade kommit till den platsen i min karriär där jag fick bra roller dessutom. Så det var ju utmanande också. Men hur det har blivit så, varför det har blivit så, det vet jag inte annat än att... Jag har ju velat dit jag är nu, faktiskt. Men aldrig vågat säga, jag har aldrig haft någon drömroll, jag har aldrig haft någon dröm. Men nu... nu vågar jag säga att det här är vad... För det, jag tror att när jag har vågat... När jag innan så har... Om jag inte säger det så kan jag heller inte misslyckas i det. Så enkelt är det faktiskt.
Just det. Mm.
Och då så kan det inte... Och nu kan jag misslyckas och nu kan jag ramla omkull. Men det känns ganska skönt. För att det är där det händer mycket. När jag har ramlat som mest... Det är där jag har lärt mig mest. Mm. När jag har varit som tyngst, då har jag tagit mig ur och kommit med en bra insikt om saker och ting. Och dessutom så har jag fått bort i många år i mitt liv, så har liksom min starkaste sida har varit att jag har kunnat förtränga saker och ting. Och då, det blir ju till slut, när jag blev äldre så var det så här, fan, jag vill ju inte göra det längre, men det har blivit mitt sätt. Alltså mitt sätt att vara. Så det skedde per automatik utan att jag visste om det. Och nu gör jag inte det. Och det är så jäkla härligt.
Alltså,
men jag stänger inte av saker. Nej. Utan det får vara. Är det jobbigt så är det jobbigt och så vidare. Och så vidare. Men det gör ju också att jag får vara med om när det är roligt. På ett helt annat sätt. Så det är skitskönt.
Men vad ser du som dina stora liksom misslyckanden då? Alltså de här du har lärt dig.
Dels så har jag ju... Nu är jag ju fruktansvärt glad och tacksam för vad jag är någonstans i livet relationsmässigt. Men jag har ju en hel del relationer och två äktenskap bakom mig som inte gick något bra i slutändan. Tidigt var jag ju, har jag ju jagat den här familjegrejen. Och det är liksom... Det blir så fel därför att istället för att vara där man var liksom, och vara med om det som man var med om, så sökte jag hela tiden någonting annat. Och då... Det kom i vägen på något sätt och jag hade ett dåligt sätt att förhålla mig till det. Och... Så det kan jag tycka är... De smällarna som jag tog där, de lärde jag mig mycket av dock. Mm. Jobbmässigt så liksom...
Men vänta, får jag bara fråga? Alltså, har du känt att du har liksom lämnat relationer istället för att anstränga dig för dem?
Ja, absolut. Och sen dessutom har jag lämnat relationer. När jag har känt att risken att de lämnar, så har jag valt att lämna. Och dessutom inte sagt att jag har lämnat.
Okay.
Mm. Och det är bara pissigt liksom. Mm. Och det blir bara fegt. Och när jag äntligen orkade se mig själv i spegeln och se att det var ett mönster som jag hade, då var det jävligt tungt. Men det var också väldigt bra för mig.
Mm.
Ja. Så är det. Ja.
Och jobbmässigt?
Jobbmässigt så blev det liksom att jag istället för att bara gå på och hänga med, började kolla på vad det var jag ville göra liksom. Jag har ju blivit sågad. Alltså det är roligt med mitt jobb, eller min vad man nu ska kalla det, karriär, eller jag vet inte hur det... Chris Rock sa i någon stand-up, så sa han, en människa som har ett jobb går till jobbet. En människa, och kolla på klockan hela tiden, du vet, det går aldrig fram. Någon som går till sin karriär, där går tiden bara.
Mm.
Och så kan jag känna, så att jag upplever att jag har en karriär. Mm. För att min tid bara går, utan att jag märker. Men det jag ville komma fram till var att jag var liksom... Jag har aldrig slagit igenom så här direkt, som många av mina kollegor har. Och det säger jag inte med någon slags... bittert, utan det har varit intressant att kolla på hur jag var ny och sen hur jag var veteran, och det gick ganska fort. Från att ha varit den nya killen så var jag någon som de förväntade sig alltid vara med.
Mm. Men, och det här är väl inte det egentligen lite märkligt då, att du inte upplever att du har haft något genombrott, för det har ju ändå gjort väldigt stora roller väl?
Ja, men jag blev ganska tidigt, så fick jag producenter och regissörer fattade tycke för mig och vågade ge mig det ansvaret ganska tidigt. Alltså att de såg att det höll. Och sen så... Men det roliga är att just det här från... Men jag har blivit sågad några gånger och fått dela med liksom att den här totala ångesten av... Men det har gett mig massor. För jag är en sån som läser allt som skrivs.
Mm.
Jag har inga problem med att inte göra det liksom. Men det är inte alltid helt... Jag kommer ihåg att vi gjorde Jesus Christ Superstar i Köpenhamn. Jag gjorde Jesus. Och det var liksom den första gången jag inte dansade. Utan jag sjöng bara. Och jag hade inte sjungit på det sättet. Och den jävla rollen, det kräver att man kan sjunga. Och det visste jag. Men jag tänkte att I'll wing it. Och många av tonerna som var med i den här föreställningen, det klarade jag aldrig, förutom under föreställningen.
Okej,
okay.
Men det räcker väl i och för sig.
Ja, så det var liksom riktigt så här. Men det var häftigt och det var en ball föreställning. Det var en bra uppsättning. Men då blev jag så in i helvete sågad av stora danska tidningen där. Och det var mycket politik, sa regissören, för att jag hade varit på deras så här, kulturbilagen, framsidan, där det stod att Jesus var svensk. Och det var jävligt provocerande då.
Okay.
Men recensionen var i stil med att, och in kommer Jesus och var så totalt fri från karisma och liknade mest en sån här gigolo på franska Riviera. Alltså det var verkligen så här, fucking killed me. Mm. Och jag kommer ihåg att den veckan när vi körde liksom, så tyckte jag att det var tufft att gå in. Och det kändes som att 900 pers, eller jag blev så jävla självupptagen liksom. Mm. Men vi lirade ju sex i veckan och föreställningen fick ju bra. Han som spelade Judas fick fantastiskt.
Så var det du?
Ja, det var bara jag faktiskt.
Okay. Mm.
Men jag lärde mig skitmycket av det.
Mm. Blev du bättre av det?
Det vet jag inte, men för mig så var det så här, jag fick, det vart inte, jag fick dela med att det där var en, jag fick lära mig liksom vad jag tycker om det. Det var en människa, det kom ju ändå andra människor hit varje kväll för att se det. Och jag var tvungen att, det jag tror det var där det började, att jag började fatta det som har hjälpt mig mycket på scenen, och det är att det jag upplever är inte alls det publiken får med sig. Så när någon säger tack för föreställningen trots att jag tycker att det har gått åt helvete, så är det bara att ta det, därför att de hade kul. Det är helt oviktigt vad jag hade, det är min upplevelse liksom.
Men har du flera sådana misslyckanden då, som du tycker har varit viktiga?
Jobbmässigt?
Ja.
Ja, alltså jag och Filip Adamo, som jag jobbar mycket med och driver lite olika projekt, bland annat Teatern under bron, har vi haft nu i några år. Vi har ju varit med om otroligt mycket och vi har lärt oss fantastiskt. Och en av de största nitarna vi var med om, det var liksom år två där. Där vi tyckte att nu hade vi hittat liksom nyckeln till allting och det sket sig fullständigt och vi gick back liksom miljonbelopp. Och istället för att gå i konkurs, för jag vägrade gå i konkurs, så liksom lånade vi ihop de pengarna. Och jag tror i sommar lyckas jag betala av det sista av det där. Men, och det var också så här, jag var tvungen att gå hem och liksom sätta mig ner med Ann. Och bara, fan, jag fattar inte, vi gjorde ju allt som vi skulle ha gjort, tyckte vi. Och då var jag tvungen att rannsaka vad det var som hände liksom, och hur vårdslösa vi hade varit i våran tanke om det här med ekonomin. Och det är inte bara en viktig del för att få det gjort, men det är också jävligt viktigt med det ansvaret inför dem man tar in liksom. Och jag är också en sån här grej som jag är jävligt stolt över, att vi inte gick i konkurs och bara sket i att betala, utan vi gjorde rätt för oss liksom. Och det, förhoppningsvis så i och med att alla trots allt fick betalt, om än några månader sent, så hoppas jag att vi kan liksom fått gå vidare med att de kommer tillbaka och inte blev allt för, ja. Mm. Så den grejen, det var, jag tyckte det var jobbigt.
Det här med sången i ditt liv, för nu berättar du ju om Jesus Christ Superstar och så vidare. Min upplevelse är att du aldrig har haft så gott självförtroende som sångare, helt enkelt.
Nej, gud nej. Alltså, min farfar var sångare, min pappa är en otrolig sångare. Mina systrar är overkliga sångare, båda två, som jag växte upp med, Sarah och Zoe. Och det var liksom alltid sång. Och dels så var det mitt sätt att var rebell. Det var absolut inte sjunga. Mm. Och det störde mig som fan att min farsa alltid försökte få mig att lära mig spela gura och kunga. Mm. Det var mitt sätt att säga att jag diggar inte att du inte har varit här. Så att då blev det inte. Och det var ju jäkla, det var ju många år när jag vägrade öppna munnen. Alltså jag pratade ganska lite då också under mina tonår. Och framförallt så sjöng jag inte. Men när jag väl började sjunga med musikaler så märkte jag hur mycket jag tyckte om det. Men det tog ju lång tid innan jag började känna mig bekväm. Faktum är att jag tyckte verkligen illa om min röst länge. Mm. Så jag bestämde mig för att spela in en platta för att komma över det.
Och det är 2014?
Ja, precis. Det är det bästa jag har gjort. För att jag kom verkligen över det. Jag var tvungen att stå där och lyssna och lyssna och lyssna om och om, och om igen. This is a man's world.
This is a man's world. But it wouldn't be nothing.
Och det var inte det att jag tyckte mer om den, men när jag började känna så här att nu när jag vet vad jag inte tycker om, så blir det lättare att koncentrera sig på det som jag faktiskt har. Och nu älskar jag att sjunga. Alltså jag älskar att sjunga. Och jag känner att jag har fått upp ett självförtroende i att det är okej att jag inte kan göra som alla mina närmsta som jag tycker att de kan göra. Jag har något annat.
Vad har du då?
Det jag tycker att jag har är ett sätt att kunna förmedla en känsla. Det är min styrka. Jag kommer ju aldrig liksom vara en virtuos sångligt, men en feeling, en bra feeling. Så det, bland det häftigaste som finns, det är nu när jag jobbar med Kalle då, Kalle Dejall och Joakim Bergström, och vi har en High Society, och jag älskar när vi får stå med blåsa symfonikerna och alltså storband, och fan, det är ren lycka alltså.
Och nu ska vi tillbaka till din kropp, för den har ju också varit ditt instrument.
Min kropp har varit mitt främsta sätt att presentera mig själv på. Jag har aldrig sett min kropp som någonting som tar mig från A till B, utan det har varit liksom mitt sätt att vara. Det jag har kunnat göra med min kropp fysiskt har gett mig en enorm känsla av frihet. Jag har aldrig känt mig orolig när jag hoppar omkring och liksom studsar.
Vilket har ställt till dig ibland.
Ja,
när du hoppar från en balkong,
ja,
över en orkester.
Ja.
Bryter foten.
Ja. När vi startade gymmet, när jag kom i kontakt med CrossFit, som jag faktiskt gjorde på grund av att vi var ganska skadade i kroppen och behövde börja bygga upp den igen. Och när jag kom i kontakt med hela den grejen, då fick jag kommer ihåg att jag fick en sån här överjävligt självförtroende och tyckte liksom, fan, jag kan göra vad som helst. Och det var ju jävligt mysigt och härligt att känna den grejen. Tills man skadade sig. Och det var ingen sån här skada som, du vet, min axel gick sönder ganska rejält liksom första året där. Och det var jobbigt, det tog tid och jag var rehabtränare, det var skittråkigt liksom. Och det var nog en, då började den här grejen om att, vänta, min kropp, jag behöver ta hand om den. Jag behöver börja ta hand om den bättre. Och det är återigen, jag har haft situationer i mitt liv där jag bara fullständigt ignorerat helt hur jag har mått i kroppen och tänkt att det är bara skita i. Det är liksom, det varit min machopryl att strunta i att jag hade ont och inte kunde gå på. Utan det var bara en rolig historia att berätta liksom. Och jag är uppväxt i en tid där det liksom, det hörde till att gå ut och sen skulle man upp på morgonen och träna. Ingen missar träning liksom. Men det kom ikapp mig ganska snabbt. Nej, inte ganska snabbt, men någonstans innan jag fyllde 30 där så kom det ikapp. Och då fick jag en fysisk reaktion som var liksom av en annan värld. I form av skitjobbiga panikattacker, liksom, ångest. Och då började det här långsamt att förstå att jag behöver ta hand om min kropp på ett annat sätt. Så numera, så istället för att min kropp är det som presenterar mig, så försöker jag medvetet var den som presenterade min kropp. Vad konstigt det lät. Dumt. Nej, men jag försöker inte ta den för givet framförallt, tror jag.
Men tänker du att liksom panikångesten satt i din kropp? Eller hur menar du?
Ja, alltså i och med att den uttryckte sig så som den gjorde, så otroligt fysiskt. Jag fick kramper.
Okej.
Enorma kramper och så här. Jag kunde liksom inte kontrollera kroppen alls.
Andnöd och så, eller?
Ja, hjärta. Det var så otroligt påtagligt att det var en fysisk reaktion. Sen så tror jag, eller jag vet ju att det är mycket i huvudet där också. Men kroppen valde att attackera det som jag alltid har känt full tillit till. Det var så jag såg det. Och liksom, du kommer dö nu, ditt hjärta kommer stanna och jag aldrig, du vet. Så att det tog jag ganska stort. Det var roligt. Det är roligt att berätta nu. Jag åkte till psykakuten. Jag tror det här var andra gången jag fick en sån här attack. För jag tänkte, första gången så tänkte jag att jag vet inte. Vi hade festat mycket och jag tänkte att det här är bara, jag är bakis. Så då struntade jag i det. Men andra gången tänkte jag att det här är inget bra liksom. Och så började det bli orolig. Så jag åkte in till psykakuten och fick jag träffa en kille. Och han tittade på mig och jag beskrev min bakgrund. Och jag beskrev att jag alltid har haft en känsla för att jag inte tillhör. För han ville veta liksom, om det var någonting som stressade mig psykiskt. Så alltså, jag har alltid haft känt att det varit svårt att inte tillhöra liksom. Okej, så. Men då ska du veta att det är över 250 000 personer som lider av panikångestattacker. Så nu har du en gemenskap. Det tyckte jag var så jävla roligt.
Åh fan, det här är nästan 20 år sedan. Jag visste inte ens att det var ett begrepp.
Ja, gud. Ja, det här är ja, 20 år sedan. Ja, panikångest. Så det var lite kul. Nej, men så det tog jag till mig och jag ändrade ganska mycket.
Hur fick du ordning på det där då? Fan, det här är så intressant att panikångest är liksom... Det verkar så... Alltså det är så många ändå som passerar här bara som ja. Har problem med det.
Jag tror ju också att mycket folk... Du intervjuar ju jävligt mycket folk som ligger liksom i högpresterande tillvaron någonstans. Och det där med att prestera på den nivån som man vill... Jag kan ju bara prata för mig själv, men jag försöker prestera så mycket jag någonsin kan på så hög nivå som jag kan och har alltid gjort. Den här prestationen har varit så jävla viktig för mig. Och den går inte hand i hand med när man mår skit. Alltså. Det funkar inte. Man pallar inte. Liksom. Och jag är ganska stresstålig, så att det är inte direkt stressen. Men det är just den här att jag inte lägger av. Jag backar inte i min egna, vad jag ska ut med. Liksom. Så att det är inte så konstigt, tror jag. Men
hur fick ordning på den frågan?
Just det. Jag började med att... Jag slutade dricka. För att jag kände att mitt nervsystem verkligen hade fått sig en ordentlig törn. Liksom, så jag behövde komma i kontakt med den igen. Jag slutade snusa, för snus var för mig en sån här jävla grej som var liksom enorm. Mm. Du vet, jag brukade gå upp och rugga upp tandköttet med en hård tandborst. Alltså jag älskade det, det var liksom ritualgrej. Mm. Men det la jag av med, vilket var jävligt korkat. För jag tror inte det finns någonting som förstörde mitt nervsystem så mycket som att bara sluta med snus efter 14 år. Bara sådär liksom.
Okay. Mm.
Det var, du vet, jag vaknade på nätterna och hade... Åh, fy fan, vad hemskt det var. Men sen så...
Men du har inte tittat tillbaka där, så att säga?
Nej, nej. Sen så... Det som framförallt var att jag började ju långsamt se över min situation som jag var i då. Jag var gift med Petra. Och det bara, här funkar inte riktigt för mig. Jag är inte där jag vill vara. Jag vill ha barn. Och sen så började jag ta hand om mig fysiskt. Det var första gången jag började springa faktiskt. Mm. För att få ventilera. Sen är det roligt, det är ju början till allt det som jag sen tog tag i. För jag gick i terapi i många år, men det började inte riktigt där. Jag hade en startsträcka på några år innan jag vågade liksom... Det är tufft också. Min morsa är terapeut och psykolog. Så att det var liksom en sån här grej. Vad säger jag? Åh nej. Hon har rätt. och jag var tvungen att ta tag i min relation med min pappa. Kom ju upp mycket. Alltså mycket grejer bakåt bara. Och hela det här med vem jag är. Och att jag insåg, jag blev svensk i den vevan. Jag fick dubbelt medborgarskap. Mm. Någon grej som jag aldrig hade tyckt var något viktigt. Men det var jävligt viktigt. Det var otroligt viktigt att få bli svensk.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kanske en dum fråga. Men vem är din pappa?
Eric Bibb. Mm. Han är amerikansk bluesmusiker. Fantastisk musiker. Kommer från New York, från Brooklyn, Queens. Bott i båda de delarna. Han gick music and art i New York, Fame-skolan. Han blev väldigt politiskt aktiv i tonåren. Han flydde från USA i slutet på 60.
Hamnade i Paris?
Ja. Mm. Och
läste ryska innan dess, vilket är ju lite spännande.
Vad säger du?
Läste ryska innan dess?
Ja, just det.
Vad skulle han göra med den?
Nej, de skulle till Ryssland.
Okej.
Okay. Ja, de skulle till Ryssland.
Var han kommunist?
Ja, jag tror till och med de var liksom långt, ännu längre vänster. Mm. Det var som motpolen till allt som USA stod för. Liksom.
Okay.
Och skulle dit...
Det här kan inte ha varit kosher på 60-talet.
Nej, det var helt åt helvete. Mm. Det var skittungt. Och lämnade liksom allting som man hade där hemma. Framförallt min farmor som var helt bedrövad över det här. Och på vägen till Ryssland så de hamnade i Sverige liksom, och de var ju helt chockade över att det var så fint och bra här och att de blev så accepterade. Och det, jag har beskrivit det förut några gånger, där de var liksom inte ett hot när de kom.
Din mamma är också 100% amerikan?
100%, men vit. Mm. Och jude. Mm. Så deras förhållande hemma gick ju inte hem alls, överhuvudtaget. Och de var ju, de hade så mycket politiska liksom, och här var det okej att tycka och känna och framförallt prata om det. Och eftersom de båda två var utlänningar så var det inget konstigt att han var svart och hon var vit. Det var inget hot för dem som var här, för att han hade inte tagit snott en svensk tjej så som liksom, utan de var båda, de hade valt att komma till Sverige, så det var nog ballt liksom. Sen att han har ju berättat så här skitroliga grejer om, du vet, folk skulle komma fram och ta i hans hår. Men det är ju nyfiken, det är ju något fint i liksom. Mm.
Och han kommer ju också från musik. Alltså hans farsa är väl också...
Ja, min farfar var i större delen av sin karriär folksångare. Men han började i musikaler.
Okay.
Vilket jag inte hade någon aning om. Därför att vi hade inte någon vidare kontakt förrän på slutet.
Men då har han träffat honom?
Ja, gud ja. Mm. Men vi hade jättefin kontakt i slutet. Men i de första 35 år av mitt liv så har jag bara träffat honom några gånger. Nej, 30 år.
Så han gick bort?
Han gick bort för några år sedan. Men han blev ju 94.
Ja, wow.
Ja.
Okay. Så att alltså det är så jävla provocerande att se din pappa. Han ser ju ut att vara jämnårig med det.
Jag vet.
Vad är det för jävla gener?
Alltså? Min farfar var... Alltså, han var... Det var sista året man såg att han var äldre.
Okej.
Okay. Ja. Men det är liksom... Nej, min pappa är, det är helt overkligt. Om man tar av sig hatten så känner man att han kan vara lite äldre. Men han tar ju heller aldrig av sig den. Så
sover med hatten är okej, faktiskt. Ja.
Nej, så min pappa, han kom, du vet, han kom ju hit och han spelade i tunnelbanan. Gamla stan stod han och spelade. Mm. Länge liksom. Och så träffade han Cindy Peters. Mm. Och på den vägen, där startade hans Sverige-karriär kan man säga. Mm.
De gjorde någon platta?
Ja, ja, massor med grejer gjorde de, och turnéer och... Jag var faktiskt med i en barnplatta. Jag var med i Cindy Peters barnprogram som hette Olika... Nej, vad hette den? 10 små negerdockor hette den. Gick SVT.
Oj.
Mm. Bara ett sånt namn. Men det var ju då liksom. Och det var, hon hade ett sydamerikanskt hem på ena sidan studion och ett afrikanskt hem i andra. Så gick vi fram och tillbaka en massa barn av olika bakgrunder och pratade. Och så berättade hon om allt det här. Och så sjöng vi varje gång det var slut. Någonting typ... Hej då, ses imorgon. Take care of yourself till we meet again. Det var någon sån blandning mellan. Jag spelade fiol, kommer jag ihåg. Och så spelade vi in en platta som heter Olika likadant. Som var liksom deras sätt att beskriva att alla kan komma från olika ställen. Och en av de låtarna som jag och min farsa sjöng, den hette Jag är brun. Och det var så här: jag är brun, mörkbrun, med stora bruna ögon, och mina tänder lyser när jag ler, och näsan är bred. Det finns jättemånga som jag i Afrika, Sydamerika, Nordamerika, alla är mina kusiner. Ja, det var mycket sånt här. Fantastiskt
alltså. Ett integrationsprojekt.
Ja, det var helt ute i Täby. Det var helt otroligt. Helt otroligt.
Men för nu låter det lite grann som att du såg din pappa en del ändå.
Jag såg honom en del. Mm. Absolut gjorde det. Alltså han flyttade omkring så mycket. Jag har aldrig bott med min pappa.
Okay. Mm.
Han flyttade omkring väldigt mycket, men vi höll ju kontakten och vi såg sig när vi kunde. Så det var inte så att han bara försvann. Men han försvann så pass mycket så att vi hade en märklig relation länge. Jag var ju alltid superglad att se honom. Vi ville alltid vara med honom när han var i stan. Och... men det var ju mest för att han inte var det, tror jag. Jag har ju turen dock att ha... jag har ju två pappor. Jag fick ju en... min andra pappa David, som min mamma gifte sig med redan när jag var... liksom, de blev tillsammans när jag var 3. Han började dyka upp i våra liv när vi bodde i New York. Och det var han som såg till att... i stort sett att mamma flyttade tillbaka till Sverige. För att efter att mina föräldrar skilda så drog vi till New York igen, för att mamma satt ju kvar här själv. Under tiden hon var här dock så lärde hon ju känna David genom min pappa. Vilket är jävligt roligt. Så... nej, men vi sågs ju... men det var en sån svår... det var inte förrän jag blev mycket äldre som jag vågade sätta mig ner... eller... det var inte att jag inte vågade. Jag visste inte vad jag skulle säga innan, för jag visste inte vad det var jag kände. Men jag kunde liksom prata, och jag och min farsa har ju löst allt det här med att jag tyckte det var så jävla jobbigt att han jämt drog och startade en ny familj i ett annat land. Det var liksom inte ens bara att han bytte hem, utan han bytte liksom land. Så det var jävligt svårt att hålla kontakten med honom. Och jag och mina syskon skämtar ofta om att han brukade ringa förr i tiden innan mobiltelefonen. Så ringde han alltid för att säga att han skulle ringa snart.
Okej. Okay.
Yeah, no man, I just called to say I'm going to call you on Wednesday so we can talk. Okay. Och ofta så blev det liksom inte av den andra telefonsamtalet. Det är så här stående skämt från mina syskon och jag. Men vi hann ju lösa allt. Vi har hunnit lösa allting, jag och min farsa. Och det är fantastiskt. Det känns jävla skönt alltså. Mm. Och det finns liksom inte så mycket att vara arg över, och det finns inte så mycket att vara bitter över, utan det är som det är. Det har varit som det har varit liksom.
Om en pappa är någonting som dyker upp ibland, så tänker jag att det kanske skulle kunna sätta sig på självkänslan, att man känner liksom att ja, men jag är ju uppenbarligen inte tillräckligt anledning att vara på den här platsen.
Nej, så kände jag länge. Ja. Men, och det hade nog varit värre, och det hade nog manifesterats mycket större hos mig om det inte hade varit så att jag hade en farsa hemma också.
Just det, precis.
Det är det som har varit min räddning. Mm. Men jag menar, just den här känslan att känna att han valde någonting annat. Alltså i många år så fick jag för mig att han valde någonting annat över mig. Men så var det inte. När vi äntligen fick prata om det här, då förklarade han ju vad som hände liksom. Och hur han hamnade... alltså han fick ju mig när han var 19. Det var tidigt liksom. Och han var inte klar med någonting. Och han fick liksom inte fram... Han kände att han var i vägen för mig och ville inte störa liksom under... alltså det blir fel på så många sätt liksom. Han mådde dåligt, jag mådde dåligt. Och hade man vetat om det så hade man ju ändrat. Men det gick inte. Han hade flyttat dessutom till... han bodde på Mallis då liksom. Och så att... Men det var otroligt härligt att få prata om det sen liksom. Och det coola är att min pappa är den som verkligen gav mig nyckeln till hur jag skulle förhålla mig till när jag tyvärr också skilde mig med mitt första barn. Liksom. För att jag kände mig så fruktansvärt misslyckad. Jag kände mig så fruktansvärt misslyckad när jag skildes för min sons skull. Att jag hade liksom... det enda jag inte skulle göra hade hänt. Och då, nu var jag på väg åt samma håll som min farsa. Liksom. Och jag hade jobbat hjärnet för att inte... alltså så här klassiskt. Och jag kunde liksom inte... när jag fick honom så fick jag ångest direkt över att det snart skulle vara slut. Att han skulle vara tvungen att gå tillbaka till sin mamma. Och när vi sa hej då så kunde jag liksom inte säga hej då på ett fint sätt. Utan jag bröt ihop varenda jävla gång. Mm. Vilket är hemskt för en 2,5-åring, 3-åring att behöva dela med det skiten liksom, tyckte jag. Så jag bet ihop istället, vilket blev ännu konstigare. Men det var genom att få sitta och prata med farsan som jag fick nyckeln till hur jag skulle handskas med det liksom. Och det hela är ju att jag tycker fortfarande, om jag tänker på det, därför jag blir lite så här, om jag tänker på det, verkligen går in i känslan, så har jag ju missat en del av min sons liv. Det är så jag ser det. Jag har inte varit där många veckor liksom. Men jag har varit närvarande, jag har sett till att varit närvarande i hans liv. Så vi har ju en väldigt nära relation. Han är ju tonåring nu och det är tufft liksom på alla håll och kanter. Och det är jobbigt när man märker att han väljer annat än att sitta hemma med mig eller gå ut med mig. Men det känns också jävligt skönt att han börjar bli en egen person. Och liksom. Men så jag är faktiskt nu med, jag är nöjd över hur vi har fått ihop det. Hans mamma och han och jag ändå. Så
är du en bra pappa?
Ja. Jag har... Ja, det tycker jag är faktiskt. Jag har alltid brottats med liksom den här... Speciellt med Samson, att inte vara hans bästa polare utan faktiskt också vara hans farsa och säga till och var gränsen går. Och den grejen har jag haft svårt med beroende på vart jag har befunnit mig i livet, när jag har haft större tålamod. Och jag har ett skitdåligt temperament som jag får hålla i många gånger. Men när det har briserat så har det aldrig varit kul. Och det har varit hemskt efteråt när jag insett att jag har stått och skrikit på liksom ett barn som inte förtjänar den typen av utskällning. Liksom. Därför att det blir så jävla... Alltså, ja. Det är skitbra med temperament, men inte när man inte kan kontrollera.
Vad tänker du att det kommer ifrån? Varför?
Den här explodera-grejen. Ja, det är också alltså så här, i många år av mitt liv så har jag haft ett behov av att få pysa ut all den skiten jag har gått omkring med i min kropp. Alltså det kunde vara vad som helst. Det kunde vara att jag ska sätta upp en lampa och så skruven blir sned och så blir jag helt jävla vansinnig och så slår jag sönder hela jävla lampan istället. Mm.
Kanske man kan relatera till lite grann.
Ja, och så hade jag mycket. Skitmycket. Det var aldrig så att jag slogs med folk. Men det skulle aldrig... Det händer inte. Men däremot har jag liksom slagit sönder allting hemma. Över vad egentligen kan då anses vara jävligt små grejer. Och det kom ju av... som jag har pratat om ganska mycket innan, det kommer ju av att det är så många år där jag gick omkring med min hemlighet om vad som hade hänt mig när jag var liten och de övergrepp som jag var utsatt för, och det var mitt enda sätt att få ut det, för att jag vägrade prata om det liksom. Och det existerade inte ens, det existerade inte alltså, jag tog bort det helt från mitt liv, men känslan var ju där såklart, så minsta liksom tillfälle jag fick för att få pysa ut någonting, då kom allting. Och den skiten, det är mycket folk som har fått ta den. Och du vet, när jag blir så förbannad att jag liksom, det är nästan så att det är svart. Alltså jag kan nästan tuppa av.
För nu låter det som att du och din farsa är liksom, har uppnått något slags relationsnirvana där ni har pratat om allt.
Ja, eller...
Men tänker inte du också att det kanske är en process liksom?
Jo, det kommer ju dyka upp grejer under tiden, men nu har jag i alla fall tillgång till honom på det sättet att när jag får en känsla så kan jag ringa honom så kan vi prata om det. Medan det var inte så förut, därför att de gångerna när jag växte upp och vi skulle träffas, då tänkte jag fan inte ödsla tiden på det. Vilket gjorde att jag bara var obekväm, ärligt talat. Och då blev ju han obekväm. Och så blev det liksom knas åt det hållet liksom. Men det som är ballt nu, det är att när han väl satte sig ner och pratade om det, han försökte inte försvara någonting, utan han försökte bara förklara. Och det var så jävla stort att det inte var, du måste förstå att jag satt i en sätt, det var inget sånt. Utan han försökte bara förklara hur han var då. Jag är jävligt glad att det kom när jag var äldre och hade börjat få koll på lite av det här, därför att hade det kommit när jag var liksom 18-19 på riktigt, då var jag rädd att jag hade slagit honom sönder och samman alltså. För att jag var så arg. Och det är ju hemskt att känna så för någon som man älskar liksom. Att man inte hade kunnat kontrollera det. Jag hade blivit så arg så jag inte hade kunnat kontrollera det. Så att det blev bra, men det är ju tufft. Men återigen, det är klart att vi har massor som vi säkert... Och han har väl säkert grejer som han vill ta med mig liksom. Men nu har vi tillgång till varandra. Så nu känns det cool liksom.
Jag skulle ju så gärna vilja att vi pratade lite om din mamma också, Francine.
Ja.
För det låter ju som världens coolaste grej att ha en dansterapeut i morsan. Kanske lite jobbigt också. Eller?
Ja, lite jobbigt. Mm.
Men berätta om henne.
Min mamma är...
Jobbar fortfarande?
Ja, tyvärr tycker jag. Okay. Jag tycker att det är dags för henne att lägga ner och koncentrera sig mer på sig själv. Men hon behöver det, det har jag förstått. Det respekterar jag. Hon behöver... Det är utloppet att få ägna sig åt en annan människa på det sättet hon gör. Hon ger väldigt mycket när hon gör det. Hon är, av vad jag har förstått, en otroligt... en fantastisk terapeut, liksom. Så det får hela vi i familjen respektera, att hon behöver det. Hon får ju välja själv när hon kan, när hon släpper, liksom. Nej, hon är en magisk människa på så alla sätt och vis och är rolig. Hon är jätteliten. Hon är ännu mindre nu när hon börjar bli äldre. Men hon tar ju upp ett helt rum, liksom. Och det är skitkul att vara henne. Ibland har det faktiskt till och med varit lite frustrerande att... Jag har velat vara henne. Alltså när hon går in i ett rum, så vill jag vara. Jag är uppväxt med henne väldigt nära- Så även om vi såklart, alla våra bråk som vi hade som tonåring, det fick ju hon ta det mesta av det, liksom, den smällen. Jag vände mig väldigt sällan till min andra pappa David, utan det var ju genom morsan jag gick, liksom. Men vi har alltid varit otroligt nära, och när jag och David hade våra problem, för det stötte vi till där, när det liksom varit mycket av det klassiska tönteri-grejen från mitt håll, där du är inte min pappa och du ska inte säga till mig, och du vet, det var bara larvigt.
Mm.
Då klev hon alltid in och gick alltid till min sida, vilket såklart skapade problem för dem, och det kan jag må skitdåligt över när jag tänker på det, att jag var en kil hos dem liksom. Men samtidigt så var jag heller inte den som skulle ta ansvaret för det där, utan det får ju faktiskt de göra, vilket de har gjort. Men vi, alltså, jag fick en så märklig relation då med mina föräldrar från att jag var kanske 12 till, ja, egentligen till jag flyttade, vilket var precis efter att jag hade fyllt 17, eller kanske innan, jag vet inte. Så hade vi en ganska ansträngd, men det hade ju mycket med den här skiten som hände med innan liksom, för att jag kunde ju inte prata med dem. Och det var inte att jag skyllde på dem, men jag hade ju... Jag ville att de... Svårt. Jag ville att de skulle ha varit de som hade räddat mig från den situationen, liksom.
Mm.
Att jag inte hade delat med mig själv. Och så samtidigt så är det så här... Hur fan skulle de kunna ha gjort det när de inte visste om det?
Mm.
Så att det är så svårt, liksom. Återigen, en stor smäll i mitt liv var när jag äntligen satte mig ner och berättade för dem att jag hade blivit utnyttjad. Det har ju gjort oss till en mycket närmare familj. Så att jag har ju bara fått positivt av den grejen när det gäller oss.
Det kan inte ha varit så lätt att ta det beslutet att du skulle berätta publikt om att du hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, eller?
Nej, men det är så intressant, för att när den här grejen dök upp... Så kom, jag känner Henrik Jonsson som var producent för det.
Mm.
Och när vi började prata om det, så sa jag att jag har massor med roliga idéer som jag skulle vilja prata om. Och han läste dem, och sen så ringde han upp och så sa, vet du fan, så här är, alla de här idéerna är jättebra, men för den allmänna publiken så är det ju rätt okänt. De här grejerna hade funkat att prata om du hade varit Lil Babs, är det?
Han är så glad.
Ja, Jerry William. Då funkar det, för alla vet om du är, så då blir det. Men det här programmet måste nog handla om dig. Och jag var så här, okej. Och då visste jag inte hur jag skulle förhålla mig till alls. Då tappade jag liksom hela min grej. Och då kom jag på den här grejen att, men om jag får göra det på det sättet där jag känner mig bekväm, så gör jag det jättegärna. Och det är att dra in live publik och ett band och få köra låtarna själv och och få stå för den artisten jag är. Och det vart ju också ett litet sätt för mig att återigen, jag tog skydd av min scen där jag känner mig hemma. Mm. När jag väl började skriva det så var det hela tiden i bakhuvudet att det här finns ju där. Och jag pratade mycket med Filip om det där, för att Filip var en av dem som
Adam och jag som
hjälpte mig med bollandet. Och han sa ju hela tiden, för han visste ju om det liksom, du vet att det kommer behöva vara med. Och jag var så här, ja, fast jag vet inte det. Och jag skrev kronologiskt genom mitt liv, och sen så plockade jag bitar av det som var viktigt. Och när jag kom till den, då var det så självklart att det skulle vara med.
Mm.
Och så fick jag lite ångest över att det här blir så jävla folkomst. Det är ingen lust att folk ska tycka synd om mig, för det handlar inte om det och bla 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 bla. Och sen återigen, vad fan, skit i det. De får väl känna och tycka vad de vill. Det är ju, om jag fyller något syfte, om det fyller något syfte för mig att göra det här, då ska jag göra det. Och det vart, det var ett fantastiskt avslut för mig. Mm. På en period som jag har bearbetat jätte och jobbat med.
Mm.
Och jag fick en tydlig punkt på den delen av mitt liv. Och för mig, gentemot min familj, så kunde de också kanske få en känsla av att det är okej.
Mm.
De hade sin ångest över det, såklart. Men att vi kom ur det. Så det var så jävla härligt.
Mm. Är förövaren i livet?
Det vet jag inte.
Okay.
Vet jag inte. Jag har ingen aning. Och jag har tänkt att jag liksom... Ja, det första som hände i hela den här processen, det var för länge sedan, det var att jag skrev ett brev och liksom förklarade att du är den lägsta formen av människa.
Mm.
Och att du får aldrig kontakta mig. Och att jag gör det här för att säga att nu tar jag tag i det och nu åker du, försvinner du. Liksom. Därför att det märkliga, det största sättet jag hade att försvara mig mot allt det jag var rädd för, att det skulle komma ut och så vidare, det var att bibehålla honom som vän i många år.
Okay.
Mm. Till jag blev 30 någonting. 29, 30.
Men du måste du förstår att han förmår, alltså du är inte ensam, tänker jag. Eller?
Nej, jag är nog inte ensam. Jag har ju pratat mycket med mycket av mina vänner som alla kände honom. Och det är ju tungt när jag var den i vårat gäng som var den som var utsatt. Men det är så här, när jag var ung, jag hade ett sånt enormt behov alltså, av att ha någon där på det sättet som lyssnade på mig, alltså som tog mig på allvar.
Och det gjorde han?
Ja, för att han var ju, förmodligen som jag har förstått det, de är ju jävligt bra på att sikta in sig på liksom de som, den svaga.
Mm.
Eller den som, det är inte nödvändigtvis att man är svag, men den länken är svag. Den där, den delen i mitt liv är svagt.
Mm.
Jag är svag för det, jag är det fortfarande. Alltså ser man, du vet, det jag går igång på i en film eller en tv-serie, det är den här relationsgrejen mellan en far och en son. Den är ju, det är som en, du vet, jag kan gråta mängder. Även fast jag inte ens är ledsen.
Kramer versus Kramer.
Ja, för fan, alltså det är så här, are you kidding me with this shit?
Blir tårögd nu när jag tänker på den.
Den är, men det är fantastiskt liksom. Och så att en förövare, en liksom a predator, de är ju, tyvärr är de jävligt bra på det de gör. Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom, utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser.
Mm.
Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar.
Mm.
Mycket för att jag inte ville att de skulle ta det på sig, vilket jag visste att de skulle göra liksom.
Mm. Ja, för det var en vän till familjen, berättade du i samma prat. Mm.
Precis. Mm. Och det är ju, jag var moderator nu för nyligen för en Brighthood-galan heter den, eller konferens, Brighthood-konferensen, där de pratar, bjöd in folk från olika världsdelar som delar med hela situationen med pedofilringar och nätet. Och det var jobbigt att lyssna på, men otroligt intressant. De hade folk från Interpol och från Australien som har kommit långt, långt längre än vad vi andra har i, när det gäller. Liksom. Och folk som forskar i det här hemma från på Karolinska. Och det är ju liksom 85% av fallen är ju dels män. Mm. Men sen så är det inom den här, det de kallar för circle of trust, den närmsta delen av familj eller vänner. Så det är, ja.
Hur blev det då i din familj? Hur blev det med dynamiken liksom? Och förlåt bara, när berättade du för dem?
Min son var 1, så jag var 33. Mm. Ja, 33. 15 år sedan, ja, precis. Mm. Så det var inte förrän då. Mamma hade väl, de hade nog haft det på känn. För att så fort jag sa det så... Så du vet, gick i hon bärsack och sa att jag visste det. Så det var ju tungt som fan alltså. Jag hade aldrig klarat det utan dem. Det är det som är grejen. Och jag har kunnat ringa dem under hela de här åren som jag har delat med. Så har jag kunnat ringa dem och inte behövt prata om det. Men de vet att det är därför jag ringer. Mm. Och på så sätt är det ju fantastiskt häftigt att ha en morsa som har den intuitionen. Att när någon mår dåligt liksom. Så hon... Då kunde vi göra någonting annat. Och då var det bara skönt att ha dem där. Vi har bott väldigt nära, så det är liksom bara 5 minuter. Har alltid varit så. Det som jag fick jobba med mest, och det kunde vi diskutera mycket, det var ju liksom skamprylen. Skam är ju för jävligt, det är ju en hemsk sak liksom. Men våran dynamik, som jag sa, vi kom ihop oss mycket. Jag upplever det som att vi blev närmare, inte på grund av den grejen, men för att det vart viktigt att hänga. För hela familjen, inte bara för mig och mina föräldrar, utan för alla oss. Liksom. Och vi började prata om saker och ting som hade varit liksom, på glid med andra grejer. Hur dynamiken mellan mina systrar tog upp en jävla massa plats, och hur vi var tvungna, hur de tyckte det var jobbigt med mig som storbror, och du vet, och hur mina föräldrar har varit. Alltså våra middagar, familjemiddagar, är jävligt, för utomstående så känns det nog som en lång jävla gruppterapisession, men det är jävligt härligt. Ibland är det jobbigt och ibland säger vi till och med, hörni, idag så skiter vi i allt, utan kan vi inte bara prata om en tv-serie eller?
Du känner dig liksom färdig med det?
Ja. Alltså jag känner mig färdig med att försöka läka ihop.
Okay.
Sen kommer det alltid vara en del av mitt liv. Det häftiga är att jag, alltså, och det här är någonting som kommer därifrån. En av prylarna jag har, som jag, Renny, har för mig själv, det är att jag försöker vända saker och ting till det positiva. Jag försöker se vad det är jag fick av det som har varit bra. Och nu, listan är för lång just nu, men den mängd saker som har kommit av att jag har varit tvungen att dela med det här traumat har varit fantastiska.
Okay.
Alltså, fantastiska. De människorna jag har stött på grund av att jag har öppnat upp och pratat om det är saker och ting som kommer, erfarenheter och möten som jag kommer ha med mig livet ut. Liksom. Och förhoppningsvis så smittar det av sig på andra delar i mitt liv, där jag liksom kan bli bättre pappa, jag kan bli bättre medmänniska, så jag mår bra av det. Mm. Men, och det såret som, det är läkt. Mm. Men det är där. Mm. Det kommer alltid vara det.
Går du fortfarande i terapi?
Nej, inte nu, men jag funderar faktiskt på att ta upp det igen, för att jag har några grejer som har kommit upp som jag skulle vilja, och det har mycket med det här att jag stängt av. Jag är skitbra på att stänga av alltså. Mm.
Men du sa att du inte gör det längre.
Nej, men de tankarna som har kommit upp av det är lite skrämmande. Jag fick liksom så här, för några år sedan så kände jag fan, jag kanske är sociopat liksom. För att jag inte känner empati helt plötsligt. Men det har jag ju fattat att det är när jag har stängt av. Då försvinner ju det första som har försvunnit hos mig, det är empati. Därför att det kan jag ju inte dela med, därför att då måste jag ta in en annan människa. Och då måste jag öppna mig själv. Och det har jag varit livrädd för.
Innan du går så måste vi ju prata lite om ditt nya program. Det låter ju som att du säger Det låter som ett märkligt format.
Är det ett... Men är inte alla datingprogram lite konstiga?
Så kanske. Ja. Men berätta vad det är för något.
Det är ett klassiskt datingprogram. Man tar två okända människor, blind date liksom. Man tar två människor som är okända för varandra. Och sen så lär vi ut en dans till dem på varsitt håll. Och sen första gången de träffas är i den här dansen. Mm. Och de får inte prata med varandra utan bara dansa. Och sen så när de är klara så separerar vi på dem och så intervjuar vi om hur de hade det och hur upplevelsen var. Och om de är intresserade av att träffa personen igen. Och är de båda det då så har vi fixat till så att de får en middag eller en drink där de får faktiskt säga hej till varandra. Mm. Och det är egentligen det är.
Och om någon av dem inte är intresserad, då blir programmet mycket kortare.
Nej, då blir det ju att den stackars människan får ingen dejt.
Nej, okej. Okay. Mm.
Då måste jag gå och säga hej och förklara.
Mm. Ja, jag fattar.
Så att, men det som var så... jag tycker ju att dans är ett bra sätt att kommunicera. Mm. Ett fantastiskt sätt att kommunicera.
Klart det är.
Och det, ja, det är klart det är. Vad fan ska jag annars göra? Nej, men, och sen det blir också... Att presentera sig själv genom en dans är också häftigt. Därför att vare sig man försöker spela något spel eller inte så märks det, tycker jag, mycket tydligare. Och sen är det något så här romantiskt med hela den här grejen med att träffa någon på dansbanan, den här gamla. Den tycker jag är så fin liksom. Som Sverige verkligen har en tradition i dessutom.
Lite borttappad.
Ganska mycket borttappad. Ganska mycket. Det var roligt, för några år sedan så lirade vi tillsammans med Kronlund ute på galejen där på Skansen. De kör ju fortfarande dans varje måndag under sommar.
Vad är Kronlund?
Leif Kronlund, okay. Storband. Ja, been inte. Around forever, man. Och det är så spaceat. Det kommer liksom 400-500 pers där. Och inte par, utan singlar, vad man nu ska kalla. Men de är ju 65 och plus liksom. Och de står runt om och sen så sätter vi igång och spelar en låt. Och så går de fram och så bjuder de upp och så dansar de. Och det där håller på i 3 timmar. Och det är helt magiskt.
Wow.
Det är helt galet.
Mm. Okej, okay. Ja, så det finns.
Ja, det finns.
Men är det ett inköpt format? Eller har ni
nej, det är inköpt från England.
Okay.
Så att jag var ju jätteskeptisk till hela grejen. För att jag har ju alltid gjort narr av... Eller jag har alltid retat min fru för att hon tycker det är så härligt att kolla på Bonde söker fru. Och jag har försökt att kolla, jag tycker bara, men snälla. Och nu kan jag aldrig mer retas för det.
Nej, längre. Det kan du inte.
Nej. Utan jag började till och med kika lite på de där programmen för att få, du vet, en så här research-tanke.
Vilket tycker du är bäst då?
Alltså, det som jag har fascinerats av mest, vad heter det när de ska gifta sig?
Första ögonkastet.
Ja, det är helt out there, man. Mm. Fatta att träffa någon och se någon för första gången och så ska man säga ja. Mm. What the f... ja. Nej, så att, men jag tycker det var så kul och jag tycker de som ställde upp var otroligt modiga. Alltså, jag hade aldrig pallat det där. Alltså.
Blir det bra tv då?
Ja, det blir det faktiskt, det tror jag. Sen, de har gjort ett jättefint jobb. Jag har sett det både i England, Holland och USA och jag måste säga... Må hända att det är lite partiskt, men jag tycker verkligen produktionen har gjort så mycket snyggare. Det är mycket, det ser bara bättre ut. Men det är ett varmt format redan från början. Det var det jag fastnade på när jag såg det från England. Att det var varmt, det var liksom medmänskligt. Jag tyckte det var skitnice. Mm. Ja.
Men vad vet du om din framtid? Har du några coola roller på gång?
Nej, jag har ganska lite framåt just nu. Vi håller på att jobba på mycket som jag hoppas blir av liksom. Men det är liksom inget, alltså det är inte det att jag inte får prata om det, det är bara att de finns inte. Det jag däremot ska göra det är att jag ska vara med i en pjäs som heter Skeleton Crew. Svensk titel är inte helt bestämt än. Den är översatt av Timbuk, av Jason. Och ska ha premiär på Uppsala stadsteater i slutet av året, i november. Och sen ska den ut med Riksteatern. Så det vet jag, det ska jag göra.
Ja, roligt.
Ja,
så ja, men då blir det ju någon
ja, ja, så det är coolt.
Spännande.
Ja.
Det är vad du vet om din framtid.
Ja, och sen Flurry Dance som har premiär 5 mars.
Jo, jag har ju också ett format i formatet så att säga med 3 frågor som du inte har fått förut.
Ja.
Är du beredd?
I'm on.
Vad har du för känsla kring fisk?
Älskar fisk.
Okej.
Okay. Ja, älskar fisk.
Alla fiskar eller?
Ja, jag är väldigt mycket. Jag äter för lite fisk, men min fru är allergisk.
Aha, okej.
Okay. Men så den my fish cravings har bara blivit större med åren. Ja.
Och när du går på restaurang, då beställer du gärna?
Gärna fisk faktiskt.
Men
det måste vara bra. Alltså,
har du typ, någon favorit?
Gös tycker jag är jäkligt gott. Alltså.
Mm. Ja. Fet vit fisk.
Ja. Ja. Like that.
Röding då?
Röding också bra, men då ska man nästan vara där uppe, ja, när de röker den direkt liksom färsk.
Hur många verktyg har du hemma?
Ja, men jag har en del alltså. Mm. Ja, mycket så här. Jag tycker om de där lådorna, du vet, som The Power Drill kommer i, den där lilla. Jag tycker när det är om, när det är så här organiserat.
Just det.
Älskar det.
Med sån styrofoam.
Nej, ja, exakt. Skumgummi. Exakt. Älskar de där lådorna.
Ja, härligt. Berätta om din sämsta frisyr till dags dato.
Sämsta frisyr? Mm. Jag hade någon sån här Will Smith top hat feeling någon gång där. Den var för jävlig. Alltså, för jag har ingen riktigt hårt afro. Nej. Utan det är lite för löst liksom. Och sen så hade jag någon sån här sorglig Darth Vader-hjälm feeling när jag gick i femman. När jag hela tiden försökte platta ner mina lockar. Så det blev liksom platt här uppe och sen så krullade det längst ner bara. Så okay. Det såg ut som Darth Vaders hjälm.
Ja. Det här hade man ju nästan velat se på bild.
Jag kan nog få fram en bild.
Vill du rekommendera något?
Jag har precis börjat i med det här med att springa. Vilket jag i och för sig kan rekommendera. Det är skitnice att springa. Om man kan, oavsett vilken fart det går. Eller hur långt. Det är en nice grej att vädra huvudet. Alltså. Det är riktigt bra. Men under de här springturerna så har jag börjat lyssna. För jag kan inte lyssna på musik. För jag fastnar i tempot. Så det blir så fel. Men jag börjar lyssna då på poddar och böcker. Det här med ljudböcker har jag precis upptäckt. Grym grej. Mm. Grym grej. Så att det kan jag rekommendera.
Du, René, har du haft det bra hos mig här?
Jätte. Mm. Så det här blir bra sen. Det här har varit skitmysigt.
Då var vi helt klara.
Cool.
Tack för idag.
Tack själv.
Ja, René Mirro. Missa inte uppvärvning med honom som du hittar på Instagram och troligen också på Facebook. Och apropå att inte missa grejer, hög tid att skaffa biljett till Värvet Runt. Det börjar ju 5 mars och de hittar du lämpligt nog på just värvetrunt.se. Ja, med och allt. Vi som gör Värvet är Kristoffer Triumf, det vill säga jag, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Vi hörs om en vecka då med en annan poddare som är på turné, nämligen den här mannen.
11 matcher utan seger i mästerskapssammanhang, 10 förluster och en oavgjord. Så att det är klart att det är ett mentalt ok att möta Tyskland.
Ja visst, tillhör rösten Olof Lund. Missa inte det. Vi hörs då, om inte för. Puss och kram, hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.